Årets poddintro.
Årets, ja. Det är nästan att ta i underkant. Nej, det är definitivt årets. Jag undrar om det eventuellt är alla tiders.
Ja, ja.
Det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med fackförbundet ST. Och det är jag, Ola Söderholm, och du, Jonathan Unge, ja, som sitter i Malmö musikstudio. Du ska prata om pandor och om komiker som vill bli tagna på allvar.
Ja.
Vi sitter här och spelar in på annandag påsk. Jobbar röd dag för er. Inte så mycket kanske. Det blir lite av ett mellanavsnitt där. Okay. Alltså, jag pratar för mig nu i alla fall, men att jag har känt lite att jag måste...
Jag ber ursäkt lite.
Ja, men, nej, eller mer att säga varsågod, men jag kan liksom inte hålla på så varje gång att så här, intervjua humanekologer efter att ha läst massa tjocka fackböcker. Jag jobbar bara 25% också nu.
Just det.
Jag måste sänka ribban lite grann.
Jag är ju bara mellanavsnitt.
Och ja, precis. Det är bra att inte aldrig bygga upp en förväntan om något annat.
Nej.
A taste of honey is worse than none at all. Fan vad hes jag är. Ja, men, nej, men jag tänkte det. Jag ska sänka ambitionsnivån lite grann. Så nu bara tar jag någonting då.
Ja.
Från nyhetsflödet.
Ja.
Jag tar någon sån här grej. Från någon kul, något som de tjabbar om i sociala medier. Jag tar någon sån grej och bara riffar lite kring det.
Ja, jag förstår inte. Det är väl så man gör.
Han riffar, ja. Så nu avgår tåget till Riffberga.
Ja.
Häng med. Eller stå kvar på perrongen.
Spänn fast er.
Som en idiot.
Hallå,
håll i er. Hallå Jonathan. Du ser ut som en glad matros som är redo att mönstra på MS slänga käft. För nu säger vi tut, här kommer vi. Nej, men jag tänkte...
Dra åt slipsen.
Och jag tänkte på... Jag tänkte att jag skulle ta något sånt, men så kände jag att jag klarade inte av det heller. Att det är ganska, jag tycker det blir svårare och svårare. Ja. Att man känner sig, det är svårare och svårare att ha en sån här take på de där nyhetscyklerna. Vilken take man än har så känner man sig som en idiot.
Mm.
Att även om du har en meta-take eller en meta-take på meta-taken så är du dum i huvudet. Om du liksom på något vis berör så här, Alex Schulmans skämt om Notre Dame-branden. Mm. Men då tänkte jag mer, så jag tänkte istället lite mer på den här grejen att jag tänkte just på den grejen då att ha takes, att hålla på och kommentera nyhetsflödet och nyhetscykler, att det är en så stor del av vardagskulturen idag, att hålla på och tycka politiskt och exponeras för vad andra tycker politiskt. Dels då liksom...
Det är nästan vårt nya kallprat.
Ja, precis. Ja, men det...
Vi talar inte om väder längre, utan vi talar om vad man har för åsikt om en annan persons take.
Ja, precis. Och det är både dels Twitter, då, där är jag mycket och exponeras för tykonomeliten, vad de tycker. Men också kanske bara Facebook, då, där man får reda på vad ens morbror och gamla klasskamrater har delat för något och vad de har för take på olika nyhetscykler. Och ja, men det är det är väldigt mycket vardagskultur. Alla bara vrålar och det är så många nyhetscykler som idisslas framför ens ögon. Att det är sånt vanligt folknöje idag då. Att hålla på och ha takes på allt möjligt. Att nu har jag liksom, ja, nu har jag en take på Alex Schulmans skämt om Notre Dame-branden. Nu har jag en take på en bidragsfuskande moderat. Och därför något år sedan, eller när det var, hade jag kanske en take på att Ben & Jerry's tog ställning i debatten om afghan-amnestin.
Just det.
Minns du det?
Mm.
Sen dess har det varit då 500 000 nyhetscykler.
Ja.
Som jag sitter och har haft takes på.
Också att glassföretag har takes.
Ja, men det är ett exempel på det där då, att takes är ju reklam idag.
Mm.
Då. Att det är självklart att det approprieras av reklamen liksom, att vara woke och ha takes och vara politisk. Och att det är så många sådana här, att det är så mycket som så många idisslar, så många nyhetscyklar. Det är en sån skillnad mot hur det var förr. För jag har tänkt på det att jag har hört människor som är yngre än mig, lite då så här politiskt intresserade yngre människor, att jag ibland så har jag hört sådana personer prata om finanskrisen 2008.
Aha.
Att det var en så stor grej, att då förändrades allt ju.
Mm.
Det var en sån sjuk grej, finanskrisen 2008. Alla tappade tron på hela systemet. Det var en sån jättehändelse. Och de var kanske så här 12 år gamla när det skedde.
Ja.
Men jag var då liksom 25-26
ja.
och levde igenom det här som en mer medveten varelse.
Ja, och du tog ju fortfarande sten på kapitalismen.
Men det jag kan säga är att jag har inget minne av finanskrisen 2008.
Nej.
Jag märkte inte att den hände, för att jag kollade aldrig på nyheter. Jag hörde aldrig på radio. Jag läste aldrig A-delen i tidningen.
Oj.
Jag läste bara kultur och nöje och sport.
Jaha, då är det precis tvärtom.
Men det var alltså på riktigt, jag tror, när jag började, det var när jag började på Tankesmedjan i P3 i Malmö då. Ja. Jag fick det första gången jag fick ett vikt där. Det var nog första gången jag...
Men du märkte
då var det så här min arbetsbeskrivning, att nu måste du kolla på nyheterna.
Ja, precis, jaha, vad du sa.
Innan dess hade jag liksom, gjorde jag aldrig det. Aldrig
men,
någonsin.
Men du märkte väl som sportintresserad av att flera isländskt ägda fotbollsklubbar bytte ägare?
Finanskrisen 2008.
Var det inte då som Island hade köpt halva Premier League?
Aha.
Var det inte West Ham typ ägt av dem?
Ja, nej, tyvärr. Jag vet inte. Jag kan inte minnas det. Nej. Eller jag kanske märkte då att West Ham bytte ägare, men jag fattade inte den här kopplingen till finanskrisen.
Nej, nej. Okay.
Jag orkade inte följa spåren så långt bak. Jag orkade inte följa pengarna. Nej, men att det var så då att jag märkte inte att den hände. Jag kollade aldrig på nyheter. Jag träffade aldrig någon som skulle börja snacka med mig om jävla finanskrisen som pågår.
Nej.
För det var så då att ingen brydde sig om politik innan 10-talet.
Nej, just det.
Ingen hade politiska åsikter. Eller de var i alla fall inte så viktiga. Utan det viktiga då var åsikter om så här musik och skor och kanske romaner eller någonting.
Mm. Anders, vet han, S. Lucco.
Anders Lucco, ja just det. Och jag fattar att det är som den här hypade författaren, den här franska underklassskildaren Edouard Louis skriver om de privilegierade i Paris. Att, citat, för dem är politik bara en estetisk fråga, ett sätt att tänka, ett sätt att se på världen, att bygga sin identitet. För oss handlade det om liv och död, slutcitat.
Den där boken som heter Varför döden är min pappa.
Ja, precis. Och så är det ju att vissa märkte ju säkert av finanskrisen 2008 på det viset.
Ja.
Kan jag tänka mig.
Ja.
Men för oss andra, där det i så fall mer bara skulle ha handlat om estetik och identitetsbyggande, att hålla på att ha smarta analyser av finanskrisen 2008, att det höll vi inte på med alls. Vi sket fullständigt i den. Eller visste inte ens om att den hände.
Okej, men nu så är det den nya... Nu är det de nya skorna, eller musiken.
Ja, precis. För nu, jag fick ju höra talas om finanskrisen 2008, ja. 2014 eller någonting.
Ja, precis.
Nu tycker jag också att det är en jättegrej. Och så här, ska hålla på att ha takes om den, och vad det betyder för allting. Nej, men jag menar, jag förstår så att finanskrisen hände på något sätt. Men som mediehändelse för den urbana, svenska, lite trendkänsliga medelklassen var den ingenting. Ingen pratade om finanskrisen 2008. Du har fått välja väg och bara hänga med på det här.
Ja.
Nej, men, och det fanns ju såklart så här säkert också då politiknördar och folk inom aktivistkretsar som höll på att tänka på och ha takes på finanskrisen 2008, ja, medan den skedde. Och på samma vis finns det också en massa vanliga människor som skiter i att ha åsikter om politik både då och nu.
Mm.
Det finns också. Men jag pratar då om det här segmentet jag tillhör. Och det är de här lite mer ryggradslösa opportunisterna,
ja,
som bara gillar att glida med samtiden och syssla med det som för tillfället är påbjudet. Jag tror att Johannes Nilsson skrev det någonstans att vara en så här lite trendkänslig, samtidsintresserad människa på 90-talet, det innebär att man kunde namnet på 40 musikjournalister. Men att vara en sån människa på 10-talet innebär att man kan namnet på 40 ledarskribenter.
Mm, det låter rimligt. Ni läser säkert så här pop och bibel och sånt.
Just det. Och nu är Alice Teodorescu den nya... Mm. Terry Eriksson.
Mm. Men nu är det.
Just det. Det är sjukt. Hur
lite kan vara musik.
Hur det kan ändras. Mm. För du kommer inte ihåg det nu, men på 90-talet var Terry Eriksson det enda du tänkte på.
Nej, det var det. Jag är inte, förlåt. Ja, du har rätt i. Det är inte mycket på vad han heter Terry.
Det är en sån här svår balansgång som bisittare när jag pratar, för att det, du vet inte riktigt vad som är smartast här. Ska man antingen sabba hela grejen och inte spela med, men sen kanske det också blir för dumt. Ska du skapa dynamiken och säga emot?
Nej, men jag
svår håller med. Avvägning.
Jag håller med.
Ja. Nej, men jag menar att det är en sån himla stor skillnad. Att just att det var då, att då var det så himla stora grejer som finanskrisen som passerade utan att någon hade en take på dem, inte en enda människa. Och idag är det 20 nyhetscykler och outrage-cykler i veckan som ska idisslas. Medan det, under hela 90-talet och 00-talet, då var det bara en sån, tror jag. Och alltså inte en i veckan, utan en på 20 år, en sån nyhetscykel. Och det var Irakkriget.
Just
där har jag lite vaga minnen av att jag märkte att nu håller folk på att gå runt och ha åsikter här runt omkring mig och de ska demonstrera kanske.
Ja. Så började du bläddra då i Bibeln efter vad Terry tyckte?
Jag, Ja, men där minns jag också att jag av någon anledning hamnade på en debatt på Stockholms universitet, ja, om den nära förestående Irak-invasionen 2003.
Att du satt på en debatt på ett, en aula?
Eller? Ja, men det var typ i någon av de här offentliga utrymmena på Stockholms universitet. Jag kommer inte ihåg var det var. Jag vet inte, jag har ingen aning om varför jag hamnade där. Det kanske var att jag hade någon kompis som pluggade statsvetenskap och så hade de...
Men såg du på eller deltog du i den?
Nej, nej. Jag var satt i publiken.
Satt i publiken.
Och så satt några på en panel och debatterade Irak-invasionen.
Mm. Alltså, bara... Vad diskuterade de?
Ja, de, jag minns...
För eller emot?
Ja, men precis. Det var, en av debattörerna var folkpartisten, det hette Folkpartiet då, Birgitta Olsson. Jag tror hon var den enda som var för Irak-invasionen av panelisterna. Och då minns jag att de andra debattörerna höll på att prata om skillnaden att Irak-invasionen var värre än den militära närvaron i Afghanistan, tror jag.
Okay.
För där, att i Afghanistan fanns det någon slags FN-resolution, bla bla bla, om
det,
att det var en gemensam FN-grej, om att ha så här fredsbevarande trupper på plats. Men att Irak-invasionen skedde utan något slags FN-mandat. Och att det var då så i den här debatten att Birgitta Olsson sa, ja visst, jag tycker det är jätteviktigt med FN. Superviktigt med FN. Men om det är så att man inte kan få med sig FN,
ja, då är det inte så viktigt.
Då tycker jag att man ska kunna dra ihop en sån här coalition of the willing. Som du sa i latinen. En coalition of the willing som gör invasionen ändå.
Så det är en statlig milis.
Ja, USA, Australien, Danmark. Mm. Eller vilka det nu var. Ska en coalition of the willing.
Som så här ska det är fan vi hatar Danmark.
Jag vet inte om det var Danmark.
Jo, jag lovar att det var med.
Det var säkert.
De hoppar alltid med på sånt.
Ja, men de ska göra invasionen ändå och så här skapa demokrati i Irak, menar hon. Och då var de andra debattörerna så här, ja men då tycker du i praktiken att det är helt oviktigt med FN, eller hur? Och att FN inte har någon legitimitet. Du tycker att det är kul om man får FNs välsignelse, men du ser inte FN som en bestämmande instans alls. Och hon bara, jag är folkpartist, jag är stor FN-vän och stor anhängare av internationell rätt, bla bla bla. Jätteviktigt med FN-mandat, men går inte det att ordna? Ska en coalition of willing anfalla ändå? Och då kände jag så här att när jag satt där att nu har jag i mitt huvud lyckats formulera för mig själv varför Birgitta Olsson resonerar inkonsekvent och knäppt här.
Mm.
Och då fick jag den här känslan av att jag har en take.
Just.
Jag vill prata om det här.
Det var din första take.
Om, ja, precis. Den impulsen jag får 20 gånger i veckan nu, att nu ska jag med hjälp av mina rimliga jävla resonemang så här, protestera eller driva med absurditeter i det politiska samtalet. Det som sker hela tiden nu i ens huvud. Men innan 10-talet hände det bara en enda gång.
Mm.
Att jag hade en take en gång när jag bara så här råkat hamna på den där Irak-debatten 2003.
Och det, men det triggade inte igång dig att du sen fick massa takes, utan det var liksom som en engångshändelse.
Ja, det var som att jag inte... Ja, precis. Ja, men det var för att det var, jag hade väl inte med den här inputen kanske då. För att det fanns inte sociala medier, jag kollade inte på nyheter och så jag engagerade mig inte i något sånt där. Så att det liksom hade det kastats på mig, hade kanske så här börjat jag är bara reaktiv då, helt enkelt.
Ja, så du plötsligt knäckte läskoden och kunde börja läsa, men så var det ingen som gav dig någon bok.
Nej, ja, just det.
Efteråt.
Just det. Så det är väldigt stor skillnad liksom då.
Mm.
Det kanske också handlar lite grann, när jag tänkt på om det här att vi är lite grann, vi växte upp lite grann i historiens slut, eller hur? Den här amerikanska statsvetaren Fukuyamas begrepp end of history.
Mm.
När kalla kriget tog slut så tog historien slut. För det fanns inga kamper mellan alternativa samhällsmodeller längre. Utan vi levde bara i end of history liberalism. Och det var det väl aldrig då. Men det var kanske en sån period i något sånt Bill Clinton, Tony Blair 90-tal.
Ja,
när den illusionen alltså köptes av ganska många.
Vad skönt det var.
Det kändes lite så då, eller hur? Men sen kom så här 9/11 och civilisationskrig och finanskris och the 1% och Wall Street och eskalerande ekologisk kris och flyktingkris. Och man började, så blev det så här, historien är inte slut då. Men att det var, alltså det var en period då när man levde lite grann i den villfarelsen. För just det där med avsaknad av kamp mellan samhällsmodeller och kamp mellan civilisationer, att det var så också, det är också ett minne jag har från förr, att precis som ingen bryr sig om politik, så förr i tiden var det ingen som brydde sig om religion. Ingen bryr sig om religion heller.
Nej.
Ja, så var
men så
det.
Var det faktiskt.
Så var det verkligen när jag växte upp. Att det är så sjuk grej. Att jag bara läser någon sån bizarr debattartikel av Ebba Busch Thor idag om att vi måste ha kristen etik i förorten. Och man säger bara, vad stor skillnad är nu? Det är så stor skillnad.
Det är sådana grejer som du har, att du hade aldrig kunnat föreställa dig att Jimmie Åkesson skulle sitta och hålla jultal i SVT.
Nej, just det. Det är också... Men det är sån grej jag minns, att vi så hade noll begrepp om religion upp i ganska hög ålder. Att det var liksom så i så här högstadieålder. En grej jag minns, att det var att man använde ordet kristen som om det betydde religiös.
Yeah.
Att sen min högstadieklass kanske på religionsundervisningen fick se någon film så här är det att leva som jude i Sverige. Mm. Så fick man följa någon 15-årig kille i Stockholm som levde i en så här traditionellt judisk familj, och han var så här töntson typ. Han såg ut som Carl Bertil Jonsson och bara stod så här: okay. Idag är det Shabbas.
Nej.
Och idag känner man att det är fest. Så här, klipp till att han står med någon ful mössa och så här mässar.
Vad är detta?
På hebreiska.
Det heter Shabbas.
Heter inte
Shabbas eller Sabbat.
Men då var så hela min klass var bara så här, skrattade och pekade. Bara så här, fan vilket kristet CP. Så jävla kristen. Att det var så var det verkligen.
Ja.
Också så där irakerna som gick i nyanlända klassen på skolan. Mm. Man bara, alltså, de många av de som kommer därifrån, de kan ju vara så här råkristna liksom.
Nej, men det var ni ju.
De får inte visa håret, de är så jävla kristna.
Ja, men så var det.
Så var det. Ja, som sagt, jag sänkte ambitionsnivån här då från att läsa tjocka fackböcker till att ha lite slumpmässiga minnen från förr. Men jag tänkte att det kunde vara intressant. Det finns kanske människor som är födda på andra halvan av 90-talet som lyssnar på det här. De kanske tror att det alltid har varit på det här viset. Men det fanns en tid ganska nyss då ingen brydde sig om politik, samhällsfrågor eller religion. Okej, vi ska tacka fackförbundet ST som gör Stormens utveckling möjlig. Det är ju inte deras kärnverksamhet att producera den här podden.
Nej. Vad gör de då?
Nej, men deras grej är att värna karriären och arbetsvillkoren för alla som arbetar i staten som medborgarnas tjänst.
Mm.
ST är då för dig som arbetar på till exempel myndigheter, affärsverk, högskolor och universitet. Mm. Statligt ägda bolag, statligt finansierade stiftelser och även privata företag med statliga uppdrag. Det gäller alla på dessa arbetsplatser, oavsett utbildningsbakgrund eller tjänst. För SDs grundidé är då att när alla på arbetsplatsen är med i samma fack ökar chansen till inflytande. Och en av de viktigaste anledningarna till att vara med i facket är då försäkringarna man får. Fackförbundet STs inkomstförsäkring innebär att du, om du skulle bli av med jobbet, så får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Detta förutsätter att du kombinerar fackmedlemskapet med medlemskap i A-kassan. Och man kan ju också råka ut för fler saker än arbetslöshet.
Ja.
Till exempel olycka, sjukdom.
Sexuella trakasserier.
Ja, det också. Jag tänkte inte ta upp det just här. Men det är ju nog också något facket hjälper med, tror jag, i för sig. Men olycka, sjukdom och även död. Man kan dö. Och det här löser också fackförbundet ST åt er.
Alltså,
ja,
som gör det levande.
Det kommer ett fackombud och kysser dig. Och så börjar du leva igen. Kyss dina kalla döda läppar. Och så blåser liv i dig. Nej, men som ST-medlem så blir du ansluten automatiskt till Trygg-Hansas livförsäkring.
Mm.
Olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapitalförsäkring och händelseförsäkring. Jag vet inte riktigt vad de här två sista är.
Nej.
Men det låter ju bra.
Jag råkade ut för en händelse.
Och man får även rabatt om man vill teckna en hemförsäkring. Så att, ja, och för dig som jobbar så är medlemskapet kostnadsfritt de 3 första månaderna. Är du student så är det gratis hela studietiden, och om du är doktorand så kostar medlemskapet bara 80 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på st.org/medlemskap. Tackar.
Tack. Jag vet inte om jag ska tala om pandorna på Köpenhamn Zoo, eller om jag ska göra något som jag och andra redan har gjort en massa gånger tidigare. Tyvärr var det så att jag inte så mycket att säga om pandorna. Förutom att man får tydligen pandor om man som land går med på att inte stödja Tibet i sitt försök att bli en självständig stat.
Mm-hmm.
Om man går ut med det så får man 2 pandor.
Är det sant?
Ja.
Okej.
Okay. Det är det vad Danmark har gjort. Och därför fick de, det är exakt vad de gjort. Och då fick de då 2 pandor. Eller de fick dem inte, de fick hyra dem.
Mm-hmm.
De fick hyra dem i 15 år. De kostar 1 miljon dollar om året.
Fan vilka cyniska svin de är, danskarna.
Framförallt kineserna, va? Danskarna, absolut. De skrev något handelsavtal också, men de var också tvungna liksom att bygga en ny sån här panda-hängn, eller bur. Den kostade över 200 miljoner kronor. Samt att de också var tvungna att starta upp en bambuodling någonstans på Själland. För de käkar ju bara bambu.
Ja, just det.
Man kan säga att pandor är djurvärldens motsvarighet till OS. Det är kul, men oerhört dyrt. Och jag tror inte att det kommer gå ihop i längden.
Nej, just det. Och det innebär så här gullande med diktaturer också alltid. På ena eller andra sättet.
Jag var ju där nu på deras andra visningsdag.
Mm.
Och de har satt upp liksom ett kösystem som var liksom som aldrig tog slut.
Mm.
Men det var inte så många, alltså det var inte så många där. Jag förstår inte hur jag tror de har tänkt för positivt här.
Att det var inte så många i kön.
Det var inte så som man hade behövt det jävla kösystemet.
Nej,
som
okay,
de hade.
Jag förstår.
Hur som helst, jag tror liksom att sagt att det är värt att kasta Tibet under bussen. För att ett, så kanske vi får skriva ett härligt affärsavtal. Och så får de här två pandorna då, som kommer i och för sig vara ganska dyra, men de kommer generera så mycket inkomst.
Just det.
Vi kommer sälja panda t-shirts, pandamuggar, tavlor med pandor. Och så biljettpriserna.
Fast så här t-shirts med en så här panda som liksom så här stampar sönder Dalai Lamas huvud.
Ja.
Och sen så här under ramen.
Ja, synd att jag bara äter bambu. Mm. Annars hade jag käkat upp dig.
Ja, just det, de dödar inte människor.
Nej, mest för att de inte orkar.
Dödar de människor? För de äter ju inte kött. Men ifall man går och stör dem kanske de kan döda en.
De orkar inte.
Okay.
De har oerhört lite energi. Eftersom det de äter ger så lite energi.
Mm.
Jag var och kollade på dem, som sagt, i lördags.
Mm.
Jättesöta. De är framförallt oerhört runda. Och så är de då, som jag har sagt tidigare, väldigt glada i bambu.
Mm.
Så här är det. En panda sitter i en typ väldigt hög, stor hög av bambu. Och där sitter den och käkar på den högen tills den somnar. Det är det som händer.
Mm.
Under tiden då så bjuder pingvinerna på världens jävla show. Och strutsarna tuppar sig som elaka bögar så att de är nästan blåa i ansiktet. Och noshörningarna stångas. Gibbonaporna svingar. Ingen bryr sig. Till och med präriehundarna var mer underhållande än pandorna.
Mm.
Men de var söta. Men man får fråga då, var det värt det, Danmark? Var det värt det? Och enligt min vän Branne så är det det. Så söta är de.
Mm. Mm.
Det var det jag hade att säga om det. Det var ingen speciell take.
Ja, just det. Ja. Men det är precis. Men ja, de behöver inte jobba så hårt, pandorna.
Nej, verkligen inte.
Ja.
De är lite som jag. Så vi talar om något annat.
Mm.
Min mamma intervjuade en gång en ung Stellan Skarsgård. Och då sa han, enligt min mor, att han ville bli tagen på ett seriöst allvar. Jag tror jag tagit upp det här tidigare.
Och det där... Citerade hon det?
Ja, tror det.
Det är taskigt.
Ja, taskigt.
Han kanske bara sa fel.
Och det har blivit som ett bevingat ord i vår familj.
Ja, just det.
Men allra mest säger man det om man ser Stellan Skarsgård på tv eller något. Då säger man så här: men ta han på ett seriöst allvar då?
Blev inte han tagit på ett, har inte han alltid blivit tagit på ett seriöst allvar?
Jo,
eller var det att han gjorde någon mjuk porrfilm först på 60-talet?
Och efter det vill han bli tagit. Jag tror inte det var så himla länge efter så här Bombi Bitt eller någonting. Eller jag kommer inte ihåg, det kanske var jättelänge sedan. Vi lämnar det.
Ja.
Jag ville bara så ett frö. Mm. Ett tankefrö. Nu läser jag. Volodymyr Zelensky, han vann en övertygande seger över Petro Poroshenko i presidentvalet i Ukraina.
Mm.
Och nu kommer jag citera Bert Sundström i SVT. Till viss del har Ukrainas väljare inte röstat på den verkliga Volodymyr Zelensky. De har röstat på en fiktion. I en ukrainsk mycket populär tv-serie blir en vanlig lärare, Vasily Goloborodoko, spelad av Zelensky, plötsligt president. Och han slåss mot landets korrumperade elit.
Mm.
Så ingen vet nu hur den liksom... hur skådespelarpresidenten kommer att agera som verklig president.
Nej, just det.
Han har också gått ut och sagt att han kan ingenting om politik.
Nej.
Egentligen ser vi Zelensky mer av den trenden att liksom populistiska anti-etablissemangkandidater vinner politiska val.
Ja, det är väl lite samma, det är väl en gammal trött take då, men det är väl samma grej man har sagt om Trump då, att han... att det att han är kanske mer än att han var en bra affärsman, så är det med att han har spelat en affärsman,
ja,
på tv. Han
precis.
Har spelat
fast
en bra affärsman
spelat
på tv.
En jättebra president.
Ja, just det.
Han har gått ytterligare ett steg längre.
Ja, precis. Ja.
Men han har tydligen, men alltså han har liksom inga, han har egentligen inga politiska liksom förslag. Han har lite slogans liksom. Mm. Och de är svåra tydligen att kritisera då, eftersom de inte är någonting. Men jag vill mer sikta in mig på att han är ju komiker. Och han är ju inte den första komiker att gå in i politiken. Beppo Grillo tog sig in i parlamentet i Italien för inte allt för länge sedan. Al Franken blev amerikansk senator.
Mm.
Och förutom att det är oerhört kaxigt tycker jag att ge sig in, att ge, gå från att håna politiker till att bli en. För det känns som att man verkligen kan utsätta sig för en rejäl tillbakakaka. Så jag är liksom mer förvånad över att de vill bli allvarliga.
Mm. Just det.
Schyffert och Mia Skäringen, va? De är ju andra exempel på komiker som verkar söka sig till allvaret. Aron Flam har vi till och med gått ut och sagt att han har slutat skoja.
Mm.
Du har också gjort det.
Mm.
I förra avsnittet har jag hört att du intervjuade en total galning.
Vem sa det?
Lite olika. Han skulle döda alla människor förutom fem afrikaner. Så fick jag, stämmer det?
Nej, det är lite hårdvinklat tycker jag. Framställde det så. Men det låter väl lite skoj i alla fall med en total galning, eller?
Jo, men nu låter det ju som Navid Modiri.
Ja, just det. Nej, precis. Ja, det var kanske samtalsaktivism. Jag också började med samtalsaktivism. Jag intervjuade faktiskt en politisk extremist.
Ja.
Det är bara rätt så ovanligt med vänsterextremister nu. Ja, det var alltid bara samtalsaktivism med olika fascister.
Ja, men det är bra. Mm. Men då blir du skulle kunna ställas till svars för det.
Ja, men det gör jag väl också.
De skulle kunna säga så här, varför ställde du inte den här motfrågan?
Ja, men sådana mejl har ju fått sen dess.
Ja, gud,
och så här, vad menar du med att han tyckte att alla skulle bli veganer? Ja. Vad menar du med det?
Ja, sådana fick du inte förr, sådana mejl.
Nej. Men jag har ju fått det ganska länge. Okay. Jag har ju hållit på så här för länge.
Ja. Jag kan inte förstå varför man skulle vilja det.
Nej.
Jag måste erkänna att även jag trillat dit någon gång.
Mm.
Ibland har du tweetat något.
Ja, just det.
Du har skämts.
Bra sagt.
Mm.
Och så här, ja. Bra sagt är det till att. Ja. Som jävla idiot och normie.
Sen har jag startat tillsammans med K ett uppror och en demonstration mot stängningen av Biologiska museet.
Ja, men det var inte det ganska mycket comedy?
Jo, det var ganska mycket comedy. I alla fall påstod jag efter den kritiken jag tagit för att jag tog ställning. Men i alla fall, varför skulle man ge upp en sån gyllene position som komiker för allvar? Jag kan inte förstå det.
Mm.
Med allvar kommer ju ansvar.
Precis.
Nu kan inte du säga, men jag skämtar ju bara.
Nej. Ja, men det var ju också det här...
Man inte Hanif.
Det är ju också, det är liksom jag pratar om, att förr brydde sig ingen om politik och samhälle, men man brydde sig faktiskt mer om humor då.
Ja.
För att jag kommer ihåg att jag började ju med stand-up i den gamla eran.
Mm.
Och då hade jag ju absolut aldrig ett politiskt skämt och tänkte aldrig som sagt på politik. Utan då var man bara så intresserad av Mitch Hedbergs knäppa absurdistiska skämt liksom, och så försökte härma dem.
Ja, eller Seinfelds har ni tänkt på.
Ja, just det. Ja, men det, jag kan nog bara skylla på att jag är på den här ryggradslösheten och opportunismen som sagt, att jag bara flyter med samtiden.
Ja.
Och så är det liksom att de bara har utsatt, liksom triggat mig till att ha allvarliga takes, och då har jag börjat ha det.
Ja.
Alla runt omkring mig har sagt så här att jag har provocerat mig.
Uh-huh.
Ja, men det här korta ögonblicket med Birgitta Olsson på Stockholms universitet 2003, att jag blev i normaltillståndet. Uh-huh. Och jag har inte haft någon motståndskraft mot det.
Sluta.
Utan jag bara sitter och har takes hela tiden.
Sluta trigga min kompis. Han klarar inte av det.
Nej.
Han börjar ha takes nu. Varför vill komiker bli tagna på ett seriöst allvar?
Mm.
Kanske är det så att alla vill bli tagna på ett allvar när man blir lite äldre. Det är min tanke. Att ha med åldern att göra.
Mm. Så skulle det kunna vara, men samtidigt, ja, jag vet inte. Jag tror att det är mycket tidsandan.
Ja, men även komikerna på 68 vill också bli tagna på ett seriöst allvar.
Ja, det vill de ju.
Ja.
Men däremot så, alltså sådana äldre komiker, alltså Jerry Seinfeld då till exempel, håller väl på som han alltid har gjort.
Ja.
Han skulle ju aldrig börja med någon sån, bara byta och bli Bill Hicks bara för att det är 2014.
Nej.
Och alla är så nu. Eller jag menar, fast han är jättegammal. Så att, jag vet inte. Ja, det kanske finns det lite grann. Men
han, inte han så lite aktiv i den här, man får inte konstig yttrandefrihetsdebatten. Alltså, eller PK-kritik.
Ja, kanske lite det. Ja, framförallt så pratar han ju allvarligt då, men inte så att han har allvarliga politiska åsikter. Men han är ju den som mest håller på med det här som är en ganska allmän komiker, sjuka där och sitta och ha såna långa djupa samtal med speciellt att vara komiker.
Ja.
Att det, och vilken så här, att vi är som så här, krigsveteraner. Det är inga som förstår hur det är. Broderskapet som finns mellan oss komiker. Och det är så håller jag in på den, så här, den Mark Maron-grejen. Den har ju fastnat i ganska mycket. Det är inte riktigt samma sak, men det är också lite trist.
Ja. För jag kan tänka också att man blir äldre så, så är det kan vara lite finare att vara allvarlig. Mm. På vissa fall är det lättare. För det du ska säga behöver du inte säga är skämt.
Ja, men det är ju också en faktor till att man halkar in i det. Att det är lättare. Ja. Det är definitivt lättare.
Eller så är det så att man egentligen hela tiden har velat säga något. Att vissa komiker faktiskt har velat säga någonting.
Mm.
Och så, lite tråkigt, så till slut så märker man att humor inte funkar som metod för det.
Nej, nej.
Folk bara skrattar åt den.
Jo, men så är det ju lite grann. Det är lite svårt att säga något med humor.
Sen måste man vara väldigt smart om man ska vara allvarlig.
Mm.
För allvar och dum, det är ingen bra kombination. Skoj och dum funkar.
Mm, ja, precis. Precis. Ja, men det är väl ändå att det...
Alltså om det ska bli bra,
menar jag. Ja, om det ska bli bra, precis. Jo, men det blir ändå inte lika påtaglig... Alltså, eller jag menar,
du
bombar inte med allvar. Sen såklart att massa sitter och tycker att du är dum i huvudet. Men det är inte så här. Det är ändå ett sätt att skydda sig själv och allvarlig istället. För att det är inte den här direkta ofattbara smärtan du utsätts för, som när du bombar liksom.
Nej.
Så att,
jag tror att jag skulle kunna bomba med allvar.
Ja, just det.
Och nu vet jag att jag har sagt det här av väldigt många olika saker. Mm. Som buskis, möjligtvis att bli bakgrundsdansare.
Att du hade bombat som det?
Nej, men det jag kommer säga nu, att om du märker att jag också börjar vilja bli tagen på ett seriöst allvar, ta då ut mig i skymningen och skjut mig i huvudet. För jag tror inte att jag skulle kunna bomba med allvar.
Men hur skulle du göra då? Att du bara ska göra någon sån poäng om...
Jag kanske liksom gör en show som heter... Nej, nu får du vara nog. Eller något sånt.
Ja, du bara åker, du säger fel så här. Vi får aldrig glömma 6000 judar mördades.
Nej. 6000. Det är alltså det är halva Stockholms stadion.
Tänker det, va?
Det är en oerhörd siffra. Och det var alltså Socialdemokraterna som låg bakom det.
Precis. Mm. Vet ni hur många det bor i stadsdelen Möllevången?
Mm.
5,5.
Mm. Tänk, alltså mer än den.
Ja.
Tänk, helt tomt. Helt tomt Möllevången.
Förutom 500 personer.
Endast några få stånd på marknaden. Endast en av ölbaren är öppna.
Hur mycket man än tänker på det, går det inte att förstå vidden utav det här brottet.
6000, det är en siffra man inte ens orkar räkna till. Ingen har räknat så högt. Då... Du måste korreläsa mina grejer. Märker du att jag vill tagen på seriöst allvar?
Ja, precis. En grej jag tänkt på där med att bli tagen på seriöst allvar som komiker är också att man kan drivas till att bli det för att man får så jävla mycket interaktioner.
Ja.
Alltså i sociala medier och så. Att om man tar politisk ställning för någonting så då blir alla, då vispar man upp alla och alla blir så här, bra sagt, det är bäst. Och också lite då, jag hatar dig. Ja. Man får så här, massa kärlek och hat. Så därför liksom uppmuntras man då till att bara trycka på den knappen igen och igen. Liksom. För att man blir som en sån Pavlovsk hund kring det där. Och att hålla på att vara woke och ha takes och så. Men att jag har tänkt på det att jag tror att det är lite grann en illusion. Då, ja, men för till exempel för perspektivet från komiker. Att man tror att så här, interaktioner i sociala medier är samma sak som storlek på publiken.
Ja,
att det är lite så här... Men som ett exempel är då så här, Johan Glans som på sin senaste turné sålde han 275 000 biljetter av.
Ja. Hur många följer han på Twitter?
ja, men hur många liksom, hur ofta nämns Johan Glans på Twitter?
Han har
inte nämnts en enda gång sedan 2010 på Twitter. Han har aldrig diskuterats liksom. Han är så långt ifrån den där Twitter-outrage-logiken som man kan komma. Men alltså, han sålde alltså 275 000 biljetter. Och det är helt sinnessjukt.
Ja, det är helt galet.
Det är helt sinnessjukt.
Han behöver aldrig mer jobba.
Det var på stand-up-galan där förra året, just det, vi var båda nominerade då, jag för min show och för hans show som hade sålt 275 000 biljetter. Mm. Och så vann hans show. Men så sa de, ja, den sålde 275 000 biljetter. Och ja, men då som Björn Gustafsson sa, att han gick upp på scenen senare och sa att jag inte hört något som har hänt under den här galan, för jag hörde bara 275 000 biljetter, sen har det bara ringt i mina öron. Att så är det då även då för Björn Gustafsson, som också är en av de största. Ja. Det bara ringer i hans öron en hel kväll när han hör det. Hur fan kan man sälja 275 000 i ett land som Sverige? Det är helt sinnessjukt. Men som sagt, han har aldrig diskuterat på sociala medier någonsin. Han har inte nämnts en enda gång.
Nej. Det kan vara viktigt för folk på Sveriges Radio och sånt, som tycker det är så himla viktigt med sociala medier.
Ja,
men oerhört lite viktigt det.
Jag tror liksom att du är lite grann ett exempel på det där också. Att jag tror att du är, att du kanske är lite då den så mest älskade som kommer ur så här, vårt gäng från den P3 humorgenerationen. Men att det nog säkert varit så under så här, tankesmedjan tiden, att det kanske verkade som att du var den minst viktiga i gänget, för att du... Dina så här inslag hade minst interaktioner, tror jag, sociala medier, för att det var minst så här politiska takes och sådär. Men med oss andra var det så här bra att du sa det här om vinster i välfärden, för att man så här då engagerar de här, just den här minoriteten av extra motiverade politiska aktivister, så då går de in och skriver, så tror man att det liksom är det som folk lyssnar på mest. Men sen så när det släpptes så här samlingspoddar då med var och en utav oss, så här Jonathan-podden, Ola-podden och så vidare, då märker man att det är din podd som är mest lyssnad. Liksom.
Yes.
Jag tror också det är ett samma fenomen. Ja, det är liksom kanske om komiker börjar förstå det här, kanske de fattar att det inte nödvändigtvis är det bästa att vara social justice warriors, så kommer det komma en motreaktion på det här.
Eller hög justice warrior. De också. För jag var kollade på YouTube, så livesände de den här Hur kan vi? Från, fan var det, Intiman i Stockholm.
Ja.
Och då var liksom, då kunde man liksom, på live sen så kunde man vara liksom live kommentarer. Och det var så jävla positiva. Det var bara kärlek. Det var bara så här, Aron. Nu kommer Navid är så jävla bra. Och där är Malcolm. Hur bra är Malcolm? Han är grym. Alltså jag älskar Malcolm. Det är du inte ensam om. Och sen satt jag och försökte lägga lite så här, jag försökte vara lite syrlig, men jag var lite feg, så de var inte så syrliga. Små kommentarer, så jag tänkte att jag skulle reta upp dem lite.
Ja, du gick in och skrev där lite.
Ja, men det var ingen brydde sig överhuvudtaget.
Under ditt riktiga namn, eller?
Ja, det bara dränktes i all den kärlek som fanns där.
Men det där är i och för sig, det tror jag också, det kanske bara är en härlig grej med nya medielandskapet, för att alla tycker att det går så bra för dem i det här medielandskapet.
Ja, precis.
Alla är så här kung i sin egen lilla bubbla, så att alla har det mysigt liksom, på något vis.
Mm.
Att ja, men för det gamla medielandskapet, det kanske hade varit, du vet, ja, men då kanske man, sådana som vi kanske hade varit så här, tänkt på att Jesper Röndahl fick den här chansen på SVT. Jag har inte tänkt en sekund på det nu.
Inte jag heller.
Det spelar ingen roll.
Nej.
För jag är ju kung i min lilla bubbla.
Ja.
Sen så har Jesper kanske en större bubbla någon annanstans. Men jag märker ju aldrig av den.
Nej.
Så.
Men det är också som att minsta lilla podd kan åka på en liten podd, hörrni.
Ja, exakt.
Ja.
Och det är inte 275 000 biljetter.
Nej, det är det inte. Men det är liksom, det är 50-100 sålda.
Ja, just det. Nej, precis. Ja, men det där är lite olika. Det går lite emot det jag sa då, för att jag tänkte att jag tror att den här stora massan tror jag inte att du får kanske.
Nej.
Framförallt genom att vara aktivistisk, men du får kanske för den här hårda kärnan då,
ja,
som gillar det jättemycket och kan gå på alla dina grejer.
Alla har sin svans.
Ja, det är olika vägar. Det här att sälja ut ishallar, då måste du vara en sån parlamentet mello som bara är jätteskoj för alla.
Ja.
Men sen det andra kan vara så här att du sitter liksom i en gammal Audi och skriker sanningen om public service liksom. Och då har du ändå ett gäng superfans.
Men alla verkar vara lika nöjda. Man verkar lika nöjd.
Ja, det är på ett sätt kanske lite hjärtevärmande. För jag kan tänka så ofta om sådana människor att stackars den där jäveln. Det kan inte vara kul att vara den. Sen så har den det skitmysigt.
Ja,
för jävla mysigt. Bara ha sin Instagram och det är så här 20 superfans som kommenterar där.
Ska jag gå in och bara lägga upp en grej och göra succé?
Ja, nej, det finns inga problem kanske.
Nej, men det är säkert jättebra. Men bara liksom... skjut mig eller lägg till några nollor på det jag ska säga på nu får det vara nog.
Just det. Det är vad jag känner är enklast om jag orkar hålla på och krångla mig och rätta mitt manus eller om jag bara avlivar dig.
Jag är lika fine med båda. Det är vad du hinner. Den 17 maj så är det poddbio på Rigoletto. Nej, den 16 maj så är det poddbio på Rigoletto.
Mm-hmm.
Då ska dela sport på Rigoletto spela in podd inför publik.
Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Ni bara använder den scenen. Ja. Ni använder inte bioduken.
Nej.
Okej, okay, just det. Okej, okay. Men det var allt för det här sjätte avsnittet av Stormens utveckling. Ni kan följa Stormens utveckling på Facebook. Ni kan också mejla mig på olasoderholm@hotmail.com. Tack till Aftonbladet Kultur, Fackförbundet ST, tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Vi hörs igen om 2 veckor. Hej, hej.
Hej.